Hej kära radiomakare, jag heter Leif Bratt och jag ska försöka idag förmedla tankar kring vad som gör radioprogram bra och vad man har att tänka på för att de ska bli bra när man själv ska vara radioprogrammakare. Av den anledningen sitter jag idag med Annika Lind, mångårig medarbetare på Sveriges Radio, fast man kan väl säga bakom kulisserna. Du får presentera dig själv så att det blir rätt.
Mm. Annika Engmark Lind, för jag brukar säga att det är mitt artistnamn Engmark, som jag har jobbat mest som Annika Engmark. Jag har jobbat på Sveriges Radio i skämmigt nog 42 år kan man säga. Å ena sidan är jag väldigt stolt över 42 år, och andra sidan så tycker jag ibland, herregud, kunde jag inte hitta på något mer. Men Sveriges Radio har ju varit en sån rolig och attraktiv arbetsplats för mig, så att jag har fått göra massa olika saker där. Så det har inte känts behovet att jag måste flytta på mig. Jag har jobbat med många stora namnkunniga producenter och programledare. Som Mona Kranz, Bertil Perrolf, Kent Finell, Hasse Tellemar och så vidare. Så vidare.
Får jag bara säga, vi då som inte är inne i maskineriet, när du säger producent, jag tycker du säger namn som jag, alltså den som har pratat i radion. Är alltså producent och radiopratan samma person?
Inte alltid. Det kan man vara. Man kan vara producent för ett program men också vara dess egen programledare. Men det vanligaste formen som vi jobbar med, det är väl att man har ett produktionsteam i kontrollrummet. Men med ekonomins försämrade villkor för många företag så måste man rationalisera. Och då kan man bli självkörare, eller självkörare betyder att du både är tekniker och programledare och producent i samma person.
Det är lite grann där man nu kan se i tv där de har satt en kamera i en radiostudio där då två, tre, kanske fyra personer sitter och rattar och pratar och garvar och gör hela programmet.
Så att olika produktionsmetoder har gjort att man kan rationalisera ner antal personer som jobbar med det. Jag vill inte säga att det är bättre eller sämre, men olika program kan det fungera väldigt väl att göra så med. Andra program tycker jag förlorar en själ på det. För att man måste alltså fokusera på vad man gör framför mikrofonen.
Ja. Orsaken till att jag pratar med dig idag, Annika, det är ju just närradion. Och vi har ju inte varken pengar eller så mycket. Det blir en lite one man show.
Ja, så men det kanske blir självkörare med andra ord.
Ja, lite självkörare. Och ibland har man då förmånen att få träffa personer som du. Vad har vi att tänka på? Vi kan ju också göra lite olika typer av program. Till exempel om det har varit en händelse och så ska man beskriva den, eller det är en intressant person. Det kan vara, som i vårt fall, många föreningar som är medlemmar i närradioföreningen och de vill göra program och berätta kanske om sin förening rent allmänt. Vad har man att tänka på för att det ska bli bra radio?
Ja, alltså jag har ju erfarenhet från Sveriges Radio, så jag kan ju titta, vi har ju alla dess former där också. Om man då tittar på olika former så är det till exempel nyheter. Ett nyhetsinslag, det är ju en nyhet om det händer någonting i ett område. Det har brunnit ett hus eller det är en korsning av ett mycket olyckor, eller man håller på att göra en rondell där det alltid varit i ljus och så vidare. Då är det en sorts nyhetsrapportering. De brukar man försöka fokusera på att göra korta, rappa, sakliga. Inte känslor, inte själ, inte åsikter, utan rapport.
Saklighet.
Saklighet, kort, koncist. Om du förstår, det är en grupp som är en nyhetsförmedlare. Den ska framförallt inte innehålla känslor, utan saklig information. Och gärna kort. Sen kan man återupprepa det och komma tillbaka och tillbaka och tillbaka och fylla på lite mer när man fått mer information. Varför blev det här? Mycket kostar det här? Var det ett vettigt beslut? Alltså, då bygger man på det till ett annat, ett större reportagedel av det hela. Till exempel, om vi nu går tillbaka och säger, nu bygger man en rondell, då är det en nyhet. Det ska bli en rondell i den och den korsningen. Det är en nyhet. Nästa gång, så vem har bestämt det? Vad kostar det? Var det värt det? Var det rätt beslut? Det där är bygget som nästa gång lägger man till lite till, nästa gång lägger man till lite till. Och sen så kanske man gör en intervju med den personen som har det beslutet. Blev det så bra som vi trodde? Var det försvarbart att bygga om den här? i förhållande till kostnad. Har ni minskat hastigheterna? Har ni minskat olycksfrekvensen? Och så vidare, och så vidare. Då kan man se det som en linje, ett bygge. Från en kort saklig nyhet till en... till ett reportage om orsak och verkan, hur det blev. Andra program som man kan tänka på, alltså överhuvudtaget vad man än gör så ska man försöka att vara så förberedd som möjligt. Förberedd på att läsa in sig på personen eller händelsen eller kringeffekter. Vart vill man nå med den här intervjun? Vad är det för syfte till att jag gör den här?
Ja, men ibland händer det ju så fort så det kanske inte går att förbereda sig. Men jag tänkte då för att spinna vidare, för att göra någon slags liknelse. Om man nu förbereder sig på den här rondellen, om man ska följa upp nyheten och göra någon slags reportage kring, då kanske man ska läsa in sig på, finns det olika typer av rondeller? Och varför har vi valt den här rondellen? Finns det någon känd rondellbyggare? Man ska vara påläst. Det är en fördel.
Det är alltid en fördel. Men alltså, om vi nu börjar från början och kallar det för nyhet, då är det en rapport. Och när det gäller rapporter så är det... Vi har ju en del utrikeskorrespondenter som är ganska intressanta, som alltid säger så här när vi pratar om det. Du ska bara rapportera det du ser. Inte vad du har hört eller tror. Eller, alltså... Om du ska göra en sån här nyhetsrapport, håll dig till det du ser. För då blir det inte fel. Det är väldigt känsligt också vad man berättar om, vad man rapporterar om. Därför att du har ju verkligen sett det här. Då är det en rapport från dig. Den kan inte bli så fel som när du tror eller lägger till eller förvanskar.
Spekulera.
Nästa variant, det är ju då när man har lite mer fakta. När du ska göra en intervju med vem som har tagit beslutet. Där måste du ju ha mer information. Där måste du ju ha läst på och veta mer om det. Så att den första fasen, den är ju nyhetsrapportering. Den är en första bit.
Ja. Men de här då, om man gör, ska berätta om sin förening. Alltså, vi är frimärkssamlarna i Tyresö. Jag gissar ju att den som är med i föreningen kan en hel del om frimärken då, eller så.
Du behöver inte kunna så mycket om frimärken för att intervjua en person som är frimärkssamlare. Men du behöver veta vart du ska ta vägen med din intervju. Vad är mitt syfte till att göra den här intervjun med den här personen? Vad ska jag få ut av det här? Alltså, vart ska jag landa i? Ska vi förklara vad det är? Ska jag sätta dit den här personen på ett eller annat sätt för den har gjort någonting? Alltså, frimärkssamlare brukar inte vara så aggressiva typer, men om man, alltså, tänk efter vad man ska ha den till. Vad är det den ska ha för syfte med den här? Är det bara informera, berätta? Ja, men då kan du låta den personen, så ställer du frågor som är vad du tänker på.
Ja, men man kan väl också tänka sig att den här föreningsordföranden gör, vad ska jag kalla, en slags föreläsning, bara berättar själv.
Absolut, allting behöver inte vara intervjuform.
Nej.
Men det är ju fortfarande du som ska göra radio av det här. Och då måste ju du fundera på, vad vill jag att han ska göra och säga?
Okej.
Okay. Alltså, om han vill hålla ett föredrag, då lämnar du bara en yta fritt för någon annan att prata. Så kan man också göra. Men, om ni vill det, göra en sån grej, så kan man, men det är ett reklamfönster.
Ja.
Och bara...
Jo, men det kan man ju tänka sig att vi vill ju att Tyresöborna ska få sig till det, aktiviteter, händelser, alltså kulturen då i Tyresö. Så det kan väl vara bra med föredrag också ibland.
Absolut, ett föredrag är inte fel, men alltså hela tiden, vad är syftet? I det fallet, om du tar ett kulturfönster till exempel, öppnar ett nytt galleri eller något sånt där. Det är ju en nyhet och det är en informationsgrej. Så det är ju beroende på vad ska man göra? Vad är det vi ska göra med det här och varför gör vi det här? Men om vi pratar om det här som jag tänker på när man utvecklar saker, när man gör lite mer, när ni ska göra någonting som kanske är... Någon gång kanske du intervjuar en politiker eller en... Om man tar två ytterligheter till exempel. Återigen, förberedd, veta vad man ska göra och att man vill nå med det. Så tar vi fru Karlsson vars hus har brunnit ner. Det vill ni prata med henne. Hon är ju ett offer i det sammanhanget. Och hon vill gärna berätta om att ha inte en brödrost i, för det var det som hände hos mig. Det var brödrosten som började brinna till exempel. så får man också tänka på hur man gör, hur man hanterar henne. Människor som har varit med om, det här är ett exempel som vi många gånger diskuterar på Sveriges Radio också. Alltså människor som har varit med om ett trauma är inte sig själva när de gör den här intervjun. Och då får man vara väldigt, väldigt försiktig med hur man hanterar dem. Och om man till exempel sänder dem direkt eller inte. Det är inte så lämpligt med sådana människor att göra det. Därför att de kan säga saker som de ångrar eller blir hårt utsatta inför sig själva. Politiker är en helt annan sak. Där ska man kanske ha lite tufft och hårt artilleri. Och där har du ju en direktsändning i kanon då. För att då kan du ställa en fråga som du sen mycket tydligt hör att den inte svarar på frågan.
Ja. Men då vill jag jobba med och späda på politikerföraktet.
Då gör du det. Det är ett inlägg i debatten det också.
Ja.
Mm.
Mm. Men när du då har gjort radio, du kan ju till exempel nämna vad du har legat bakom eller vad, ja, delaktig. Kan du minnas alltså, ute efter naturbegåvningar alltså, som ja, har i sig att göra radio? Alltså, vilka har imponerat på dig och vilka, alltså, som vi kanske som inte vet vad som sker bakom kulisserna tycker bara väldigt trevlig radioröst eller, men där ligger ett jättearbete bakom.
Ja. Alltså min läromästare var egentligen Bertil Perrolf. Jag jobbade med honom i många, många år. Och har rest med honom. Han gjorde Skivordkaffet bland annat och sett massor med olika platser. Han var en sorts naturbegåvning för han hade inte riktigt journalistutbildning. Vilket är en väg in i den här branschen. Men han var en naturbegåvning och han sa alltid att vi ska vara de blindas ögon. Och med det menar han att vi ska beskriva så att man kan förflytta lyssnaren till den miljö man vill berätta och beskriva om. Så att de riktigt känner in att de är där. Man ska till och med känna doften av att vara där. Man kan berätta på ett sånt sätt. Och det är det här som vi pratar mycket om. Det är olika sorts program. Nyhetsrapportering återigen, rakt och vad jag ser. Medan det här är mer att måla en bild. Att måla upp en bild av den plats jag är på. Jag vill förmedla hela miljökänslan. Jag vill ta dig dit. Det finns massor med syften för det här. Dels är det berikande. Det är vackert, det är läckert. Det är liksom förflytta människan till en annan miljö. Eller lyssna till en annan miljö. Det är också att i en intervjusituation förflytta människor men också ta bort det som tappar fokus. Alltså om man hör att det går ett tåg, som lyssnare så hör man tåget. Men programledaren sa ingenting om det där tåget. Så då började jag ju fundera på, undrar vad det där är för tåg, var ska det någonstans? Och hur gick det, hur fort det gick? Och är det någon lokalbana? Alltså du har flyttat iväg fokus från det som den här programledaren vill berätta om. Så att om man istället berättar den här miljöbilden och tar med de här sakerna som finns runt om, så suddar man bort de här stickspåren som man försvinner med i fantasin. Som till exempel om du ser på tv en nyhetsuppläsare som har en jättestor vårta på näsan. Så hör du inte vad han säger till sig, för du tänker bara på den jäkla vårtan på näsan. Det är det som splittrar bort budskapet.
Ja.
Man kan göra likadant med radio. Man kan ta bort de här stickspåren och försöka få fokus på det man vill förmedla och berätta.
Jag har ju fått lära mig att jag ska se till att jag sitter just i ett rum där det inte fläkten exempelvis är igång för att det slår igenom. För det är ju väldigt
mikrofonen kan inte sortera ljudet.
Nej. Även om det är någon slags riktade mikrofoner här.
Ja, men den sorterar inte olika ljud. Nej. Örat kan ju sortera och ta bort den.
Och dessutom att rummet ska vara med lite textilier och sådana saker för att dämpa. Och det blir inte så mycket ekon och sådana saker. Och det kanske också är det småstift. Men du nämnde skivor till kaffet. Jag vet ju att du har varit med i andra produktioner också som mer...
Jag har gjort mycket underhållningsprogram. Jag har gjort mycket Rings och spel med Hasse Tellemar och vad tänkte du på?
Nej, jag tänkte på när du var i vi ska tala om apropå förflytta. Vi sitter ner på Öland nu och ska fira Valborg. Du, vi har en liten sån här jag vet inte, det är inte naturreservat, men det är ett litet skyddat skogsbestånd som heter Töjabeståndet, och där var man någon gång och gjorde Svensktoppen, tror jag, med någon.
Kent, va? Kent Finell var här, gjorde det.
Mm. Och de har jobbat.
Och de har jobbat mycket med, han. Visst, vi gjorde också en sorts underhållningsprogram. Vi har jobbat med Bengt Hasslum i operettprogram. Jag har gjort med Gnesta-Kalle på Skansen. Jag har gjort många reportageprogram med Mona Krantz. Vi gjorde faktiskt bland de allra första programmen när vi tog upp AIDS-frågan i Sverige. Gjorde Mona och jag. När man inte visste hur, var kom det ifrån, hur smittade det och så här. Ja. Gjorde telefonmykteri om det med kunnig expertis. Jag gjort barnprogram, har gjort... Ja,
men kan du då säga då bara... Nu förstår jag att Sveriges Radio är gigantiskt mycket större än så länge i alla fall, än Tyresö närradio.
Ja.
Mm. Men hur förbereder sig Mona Krantz? Finns det några andra sådana här profiler? Idrottsmän har vissa ritualer för sig, knyter höger sko före vänster sko och så vidare.
Mm. Det kan radiopratare också ha ritualer för sig innan man går in i direktsändning.
Ja.
Men just förberedelsen är att man läser tidningar, man ser på tv, man tar in reportage, man googlar på information om ämnet, man söker, alltså pressklipp, jobbar mycket med information innan.
Man kan väl nästan säga att spontanradio, det finns inte. Det är sällsynt.
Ja, det är väl i närradion då kanske. Möjligen. Lokalradion har också mycket sändning per person. Men i spontanradio finns nästan inte. Vi är väl förberedda. Vi har musikläggare som lägger musiken. Vi har redaktioner som jobbar i fram materialet. Och programledaren är väldigt väl påläst.
Får man fråga, vad kostar det? Vad kostar ett musikstycke när ni spelar skivor? Alltså vi har ju i närradion inga pengar. Men...
Mm.
Det tycks vara ett väldigt viktigt inslag, musiken i alla fall. För ibland är det, nu är jag ju lite ålderstigen, men alltså, nu har det ju gått så långt så att nu kan man ju köra musik samtidigt som någon sitter och pratar. Mm. Jag lyssnar på Sveriges Radio.
Mm.
Och jag begriper ju inte varför jag, apropå störande vårtor.
Ja, vi tycker nog att det är nog en sån här design, alltså konstnärlighet i det där med att spela musik under prat. Men nu är den här uppgiften några år gammal, men jag tror att vi betalar runt 300 kronor minuten.
Ja, och då förstår jag varför inte vi har någon musik.
Mm, det är mycket pengar.
Ja, och då gäller det att få sin skiva spelad. Då kan man... Hur mycket får artister? Det är Stim som får de pengarna.
Gissar. Det är Stim och IFPI.
Vad är IFPI för någonting?
Man fördelar pengarna på de som har upphovsrätt till musiken. Och det är både kompositör, textförfattare, artisten som är på bandet, musikförlaget, den som har skrivit låten. Alltså det är hela paketet som alla, det fördelas enligt nycklar.
Ja. Så man kan säga i alla fall så här som jag uppfattar dig, den viktigaste komponenten när man ska försöka göra bra radio, det är förbered dig väl, läs på.
Mm.
Det gäller nästan då alla
det gäller former. Allting.
Ha en klar bild själv över vart du vill så att säga, komma, nå med samtalet, intervjun eller berättelsen. Så att alltså, du har...
Det finns det mycket, mycket mer djupare kunskap om det här också. Om du till exempel tar ett sätt att göra det på, det är också att försök att tänka igenom vem du gör det för. Vad heter det?
Lyssnarna.
Personalisera den du riktar dig till. Fokusera på någon. Tänk dig. Det är grannfrun 57 som jobbar deltid på sjukhuset.
Ja.
Det är henne jag pratar med nu. Så har du en bild på hur du ska berätta. Alltså man försöker hitta någonting man talar till. Man tittar aldrig på en mängd människor. Du tittar aldrig på en grupp, för du kan inte fokusera på det, utan du ska tänka dig in i någon. Så, och det kan vara olika program du gör, olika budskap du har. Om du tänker dig återigen att det är den här lokalpolitiken som du intervjuar, så kan du tänka så att det här är brett informationsmaterial. Ja. Eller också så gör du en intervju med frimärkssamlargruppen eller ordföranden där. Eller en annan berättelse, kanske berätta om någon musik som man har hört eller någonting sådär. Alltså att man tänker sig en lyssnare, vem tar emot det här?
Ja, jag tycker det också är viktigt. Jag har gjort några stycken samtal. Jag vet kalla det samtal i alla fall. Men jag vet inte riktigt vad jag ska dra gränsen för För det, alltså när man pratar med politiker eller folk med fackkunskap så har de ju en yrkesordförråd, yrkesvokabulär eller använder ord då, som är specifika för det fack de är i. Ibland blir, alltså, och det går ju mode i de där också.
Mm.
Och vad ska man förvänta sig att folk ska kunna av de här orden?
Inte mycket. Jag återigen en splittrad grej. Du ska hjälpa till att förmedla. Även om 90% förstår ordet så är det kanske 5, 1, 2, 3% som inte förstår ordet. Det skadar inte att förtydliga det. Du tar bort den här tanken, det här med att, som jag berättade om vårtan.
Ja.
Det tar ju bort den där grubbleriet på vad kan det där vara? För då har man stuckit iväg i en annan tanke. Då har du inte kvar fokus på för lyssnaren på vad du vill berätta.
Jag brukar
så vi har alltid den uppgiften att, att förtydliga. Man kan alltid som intervjuare eller journalister så, vara obegåtig. Man kan alltid spela den. Alltså man är tolk åt lyssnaren genom att säga det där förstod inte jag. Kan du ta om? Eller vad betyder det? Eller lägga till ordet själv som man vet. Eller ställa frågan så här menar du? Eller var det här du sa? Eller man kan, alltså, man kan bli den rösten åt lyssnaren. Och det är det viktigaste.
Ja, för det...
det är mycket viktigare än att hålla sig vän med den där personen man intervjuar.
Ja, men alltså, många av dem har ju svårt för att släppa taget. För de vet inget annat ord. Så...
Nej, men då kan du vara
jag ber dem innan. Tänk nu på att det är lekmän som lyssnar. De kan inte ditt ämnesområde. Men de har ett visst ord för det. För det. Det funkar i deras krets. De förstår precis vad de menar omedelbart. Så att de är så indoktrinerade med det här ordet. Så de släpper väldigt ogärna taget.
De blir medietränade på det sättet. Att de ska rabbla sina ramsor och få fram sina budskap. Och det är det viktigaste.
Ja.
Så det är också sån här. Det är också en intervjuares plikt. Att förtydliga. Göra det förståeligt, begripligt för den som lyssnar. Och det gör man genom att ställa stödfrågor eller förklarande eller be dem ta om eller kan du berätta det här igen med andra ord eller så att tvinga in dem till att försöka säga det på eller bara säga jag förstod inte.
En annan sak som jag i alla fall tycker är viktig att tänka på och som jag ber eller säger till om innan, det är att inte hålla på med några, jag ska säga då, personangrepp eller så. Därför jag sitter ju oftast bara med en person och den andra som då blir påhoppad har ju ingen chans att försvara sig.
Mm.
Och det är väl en rimlig etikettsregel att folk håller sig...
Absolut, det ska man vara väldigt försiktig med. Och det är ju också såna där saker som... Alltså det är ungefär som att gå och prata skit om någon bakom ryggen och sen... Alla vet det utom den som är berörd. Alltså man gör inte sånt. Man gör inte sånt i radio. Vi på Sveriges Radio måste ju alltid låta alla få komma till tals.
Ja.
Men det är väl rimligt att närradion också säger att den här kan inte bemöta det.
Nej.
Om det. Och jag ska försöka få tillfälle att låta den få uttrycka det här mot angreppet eller den här anklagelsen själv. Alltså man kan inte släppa en sån sak.
Problemet är ju för oss många gånger att om det nu sker någon olämplighet, det här är ju en slinga som går hela tiden rullande och då ska ju de som vill höra bemötandet då passa någon tid och sådana här saker. Så jag säger istället, vi tar bort det här.
Det kan du göra. Det kan man också göra. Vi ska ju se till att vi ska vara opartiska. Det betyder inte att man i varje program måste vara opartisk. Men i mängden program ska det bli opartiskt. Ja. Vilket gör att en vecka senare, eller en dag senare, eller en timme senare så kan den andra parten få uttrycka sig. Eller att man kan ha en åsikt. Någon kan få uttrycka en åsikt.
Ja.
Och säga det. Men man ska vara väldigt tydlig med att förtydliga då att det här håller inte jag med om, men det är din åsikt. Ja. Det är du som står för det.
Ja. Okej. Är det någonting vi har glömt nu då av tips? Jag förstår, det är ju kort här och vi har inte förberett någon så att säga, föreläsningsserie utan det här är, lite spontan radio kan man
det
säga.
Är spontan radio. Man kan också tänka på att man försöker framförallt med dem som man tror slingrar sig lite grann. Alltså, hålla sig till öppna frågor. Öppna frågor betyder att man inte, alltså frågor som verkligen inte spårar åt något håll. Förstår du vad jag menar med öppna frågor?
Jag gissar att du menar ungefär att vad tycker du om Amerika?
Mm.
Och då får du nästan säga vad du vill, för det är din åsikt om Amerika. Och sen kan man ju fråga om jag menar USA eller om jag menar hela kontinenten. Whatever, eller vad som helst. Det är väl en väldigt öppen fråga.
Det är öppna fråga, just det. Man kan liksom se till att man inte spårar dem till en känsla eller någon... Det här var väl inte bra? Det är ingen öppen fråga.
Nej. Alltså, det, ja... Samtidigt, alltså öppet är ju ett, va? Men samtidigt är ju det lite motsägelsefullt. Om jag vill komma ungefär dit med intervjun, jag måste ju liksom leda lite grann så att de inte...
Men du, lyssna noga på svaren så hittar man det där. Man försöker ta bort det här bredvid fokuset och så börjar man med en öppen fråga. Så kommer det alltid ett svar. Och till exempel så kan, ofta nu återgår vi till politiker så om det vore någonting förskräckligt att intervjua, men att man inte svarar på frågan utan försöker dra iväg ett brevspår är väldigt vanligt. Då kan man ju bara säga så här, men du svarade inte på frågan.
Nej.
Alltså lyssna på svaret.
Ja, jag vet inte om det är känsligt för dig att svara på det här då. För det är inte så öppet. Jag var aktiv i kommunpolitiken för ett tiotal år sedan. Och efter ett val då så skickades vi just på mediaträning.
Mm, just det.
Där journalister, plural var två journalister, lärde oss knepen att inte svara på frågor.
Just.
Och vad tycker du om det som mediamedarbetare, att din egen kår lär ut hur vi ska, alltså, just ungefär du säger, vad är det, alltså jag då som politiker, jag vill få fram ett budskap, jorden håller på gunder eller vad det nu är för någonting. Och jag får vilken fråga som helst. Och så ska jag alltid leda in den till. Men slutsatsen av detta är att jorden håller på att gå under. Alltså, svara inte på frågan. Men alltså, det var ju journalister som lärde oss att göra precis tvärtom.
Men man måste ju medieträna politiker. För det blir, annars svarar de inte alls.
Nej.
Men jag tycker det finns ingen motsägelsefullt i det. Däremot så tycker jag, får ju journalistdelen eller intervjuaren då vara ännu smartare och se till hur ska jag nu få fram det här. Försök att vinkla från olika håll. Försök att ta olika ingångar till samma ämne. Börja om igen, påpeka att du inte svarar på frågan. Jag ställde en fråga och svarade inte på den. Nej, men jag kan inte. Alltså det slutar ju i alla fall med att politiken eller den som ska svara, det kan ju vara en företagsledare eller vad som helst. Det slutar ju med att det hörs att den personen inte svarar på frågan.
Ja.
Det är också ett svar för lyssnaren.
Men samtidigt så ska vi ju inte göra Janne Josefsson program, utan vi ska nog mer ha Skavlan-samtal.
Ja.
Men det är klart att det blir lite, hänger också då lite i luften, om lyssnaren hör ju samma sak ungefär.
Ja, det
har ju
säger.
Inte svarat på frågan.
Och men man kan förtydliga det, försöka komma dit i alla fall. Man hjälper lyssnaren att du är ju rösten som lyssnaren vill höra. Alltså, det du frågar om, det är ju svar som lyssnaren vill ha.
Ja.
Så du hjälper ju till det. Jag har också tänkt många gånger på Stina Dabrowskis intervjuteknik. Där jag påfallande ofta upptäckte att hon ställde nästa följdfråga. Precis samma fråga som dök upp i mitt huvud. Ja. Och det är ganska härligt. För att ibland när man sitter och ser eller lyssnar på någonting. Så bara, varför frågar du inte om det här? Ja. Tänker man många gånger.
Men det är väl naturbegåvningen då?
Ja, det finns många som har riktig läggning för det här.
Annika, jag ska be att få tacka nu. Nu har vår halvtimme gått. Hoppas att de här presumtiva radioprogrammakarna fick lite hjälp på vägen. Det var i alla fall vårt syfte, eller mitt syfte med det här samtalet.
Ja.
Tack ska ni ha och på återhörande.